Att se och bli sedd, det är behov som både barn och pedagoger har. Därför så blev jag så väldigt glad på den internationella kvinnodagen när jag såg en tidning som låg uppslagen hemma på morgonen. Och där stod det en jätterubrik: formstarka småttingar imponerar. Ja, det har jag alltid tänkt. Det gör de verkligen. Och de är också intresserade av form. Så läste jag resten. Det handlade om små suvar. Vi har olika tolkningar av begreppet småttingar, onekligen. Men vi som arbetar för och inom förskolan och som möter de här riktigt små barnen, vi vet att de har enorma möjligheter. Och vi känner ju också att vi själva har möjligheterna att göra förskolan till ett förtrollat rum. Där det kan hända. Oj då, gick jag för långt. Nämen. Alltså jag är den mest otekniska man kan tänka sig. Men att göra förskolan till ett förtrollat rum. Och det kan vi göra tillsammans med barnen. Den här pojken, han leker med färgat trassel. Han är knappt 2 år och han har klätt på trasslet med sin egen strumpa. Och han är ute och går med sin hund. Och ni ser med vilken koncentration han leder hunden. I en småbarnsavdelning, i en vanlig förskola. Men för att barnen ska få utrymme att göra det här så krävs det ju tid. Och det är vi som skapar miljön och som ger dem tiden. Vi betonar alltid delaktighet, samspel, dialog med de små. Men som Gunilla framhöll här, hur lyssnar vi? Hur mycket tar vi in? Hur mycket ser vi dem? Hur mycket lyssnar vi på dem som ännu inte behärskar ett verbalt språk? Hur blir de delaktiga? Och då vill jag framhålla att det krävs en annan kompetens för att arbeta med de yngsta i förskolan om man jämför med att arbeta med de lite äldre barnen i förskolan. Det krävs framförallt en språklig kompetens. man måste kunna tolka varje barns individuella, icke-verbala signaler. Och här är det alltså inte frågan om att man har 3 eller 4 hemspråk eller modersmål i samma grupp. Utan här är det frågan om att varje barn har sitt eget kroppsspråk som man måste tillägna sig. Och när barngrupperna, även småbarnsgrupperna, tenderar att växa som de gör i storstäderna framför allt, så innebär ju det ett enormt arbete för förskollärare och barnskötare för att kunna tolka, lära känna varje litet barns eget uttryckssätt. För de är ju olika. Vi är ju olika. Och sen har vi ju de som uttrycker sig verbalt också då på alla olika sätt. Det är ju ofta 1-, 2- och 3-åringar i samma grupp. Jag tror inte att våra politiker riktigt tänker på vilken språklig kompetens som krävs för att arbeta med så här små barn och för att kunna kommunicera med dem på ett schysst sätt. För att lyssna, se och ta in dem. Och det är därför man blir så himla trött när man jobbar i den intensiva värld som det är att vara i en småbarnsgrupp. Om man försöker att ha en dialog med alla. Små barn har kapacitet att möta konstnärliga uttryck. Men de har sällan tillgång till konstens arenor. Det är vi vuxna som gör det möjligt. Susanne Osten har ju varit en föregångare med att ge barnen i Stockholm möjlighet till babydrama. I Norge och i flera andra länder så finns det ett stort projekt som heter Glitterfugel, som handlar om att bebisar ska få möta dans, drama, musik, lyrik och så vidare. Det pågår sådant i Sverige också, men det är ju öar. Och de öarna ligger utanför förskolan i allmänhet. Men det är vi som är möjliggörare. Och därför så är den estetiska delen, som också Gunilla pratade om, så oerhört viktig. Och det är viktigt att vi som särskilt intresserar oss för de yngre barnen framhåller att de här estetiska kunskapen får inte försvinna ur förskollärar- och lärarutbildningen. Därför då får vi så stora svårigheter att möta de yngsta barnen. Det är ju faktiskt så att sjunga, röra sig, dansa, dramatisera, hantera instrument, allt det här. Och inte minst måla, prata, leka kan vi ju säga om alltihopa. Göra det i lekfull form. Det är de verktyg som vi har som pedagoger i mötet med de här små. Bilden är ju också ett språk. Och undervärdera inte småbarnen. Man brukar ju prata om att symboltänkandet tar ett tag innan det liksom har kommit igång. Men det visste inte den här killen på bilden. Så han går ut med sin strump och trasselhund. Och de andra barnen som var på avdelningen, de insåg ju omedelbart att han var ute och gick med sin hund. Den som inte insåg det var en stackars förälder som kom in och undrade vad vi höll på med. Det krävs kompetens för att se. De här småbarnen, de kan ta till sig och tolka sinnesintryck, särskilja stimuli och samspela med sina pedagoger. Och ritandet och formandets betydelse för bildspråksinlärningen, den kan inte nog poängteras. Och därför oroar det mig att det finns inte läror, kladdiga och bra, i alla småbarnsgrupper. Alla har inte tillgång till det. Prydligheten har liksom fått för stort utrymme, tror jag. Den våta färgen lever också på undantag. Alltså kritor och pennor, färgpennor. Men om man vill måla flödigt så är det för jobbigt när man är 1,5-2 år om man ska hålla på med en sån där torr grej. Alltså, det måste få vara kladdigt. Det måste få vara möjlighet att pröva olika leror och degar. Om man ska utveckla ett form- och bildspråk så måste man få experimentera med, utforska materialen över tid och med en viss kontinuitet. Det är vårt ansvar att ge barnen starka estetiska upplevelser. Och det är vårt ansvar att låta barnen berätta med de uttrycksmedel de behärskar vad de ser, hör, gör och tänker. Också de här allra yngsta som jag talar om. Det som ligger nära till hands för oss, det är ju att använda bildböcker. De kan vi ju lätt ta in. Och genom bildboken så kan vi erbjuda konst Och en bilderbok, den bjuder alltid på luckor och möjliga tolkningar om den har en viss kvalitet. Och med luckor så menar jag att där går läsaren in och gör sina egna tillägg. Allt är inte utsagt. Det finns många tolkningsmöjligheter. Och barnens sätt att tolka och fylla i, de skiljer sig förstås från vårt vuxna sätt, eftersom vi har olika erfarenhetsmassa att ösa ur. Luckorna, det outsagda, de kan finnas i både text och i bild. Ibland är de medvetet utsatta av författare och konstnär. Men lika ofta så beror det på att vi som läsare eller lyssnare inte har de förkunskaper och erfarenheter som krävs för att tolka på det sätt som målaren och författaren har tänkt sig. Och det är ingen katastrof. Tolkningen är fri. Och som läsare av skönlitteratur så vet ni ju att man tycker de böcker är allra bäst som man själv har varit med och gjort vid lästillfället, eller hur? Och när man hör människor som berättar om böcker som de har läst, så kan man ju ibland tro att vi har läst olika böcker. Och det beror på att det var en sån bra bok, så man gjorde sina personliga tillägg och klev in i boken och blev medskapande av berättelsen. Charlotte Ramel sa att någon gång att illustratören ger kropp åt berättelsen när det handlar om böcker för riktigt små barn. Och att bilderna, de kan då innefatta motsägelser. De kan utvidga berättelsen. De kan visa känslouttryck, inte minst genom val av färg. Men det är berättelsen som är central. Men berättaren är också central. Och barn blir berättare i ord och bild genom att få möta berättelser. Genom att betrakta bilder som berättar. Genom att lyssna till berättande texter. Och deras eget sätt att berätta är ju i väldigt hög utsträckning genom lek. I lekens form. Den där lilla killen, han berättar ju att han vet att man måste gå ut och gå med hundar. Och han vet att de får inte springa omkring precis hur som helst, utan man håller i dem. Sen kan man ju tolka det som att han kanske har hund, eller han kanske skulle vilja ha en hund. Det finns ju och på massor av andra sätt. Det gäller för barn att få möta berättande för att de ska kunna hitta berättarstrukturen. Hur man bygger upp en berättelse. Och att man kan göra det på olika sätt. Och det är faktiskt så att barn håller på och berättar och övar sig på det här precis hela tiden. Även de som ännu inte behärskar språket fullt ut. Alltså talspråket fullt ut. Och små barn, de berättar ju också för varann. Berättandet är väldigt framträdande i leken. Och om man videofilmar barnen till exempel, eller om man har en stund så att man verkligen kan sitta ner och iaktta dem, så ser man att det handlar om lekberättande. Barnen är ständigt involverade i det här berättandet och svarar varann i leken. Ofta fysiskt. Det kan också handla om att leda och följa. Nu tänker jag gå in på läsrörelsens pågående projekt. Berätta, leka, läsa. Men innan dess så vill jag förklara vad jag menar med närläsning. Därför det här projektet går ut på närläsning. Och jag har inget riktigt bra ord för vad jag menar. Därför att närläsning är ju litteraturvetenskapligt sett en lässtrategi, en metod. Där man tar sig in i texten med hjälp av egna referensramar och språkliga signaler i texten och så vidare. Väldigt schablonmässigt uttryckt. Det jag menar är i överförd betydelse att närläsa, att gå in i berättelsen. Och det här kan man göra med 1-, 2- och 3-åringar om man väljer böcker som är så täta och så konstnärligt högtstående att detta är möjligt. Man går alltså in och upplever boken genom att detaljstudera den, genom att leka den, genom att associera till den. Och det här är ju då ett ganska vanskligt sätt att jobba på, därför att vi får då som pedagoger öva oss i att inte planera hur barnen ska möta boken, utan att ta ett steg tillbaka och iaktta vad händer. Den här fördjupade läsningen av bild och text, den måste få verka över lång tid. Man behöver inte så många böcker. Men man behöver ha kontakt med de bilderböckerna flera gånger om dagen. Och barnen liksom lever berättelsen. Bilderboken kan färga hela verksamheten. Men då måste man kunna uppmärksamma barnens icke-verbala signaler. Haka på deras kommentarer, tankar, lekspår, skulle jag vilja säga. Alltså att följa barnens intentioner, vilket kan leda någon helt annanstans än vad man har tänkt sig i förplaneringen. Man ökar deras delaktighet. Barnen blir medskapande. Och vi måste fråga oss själva när vi då har valt boken i arbetslaget. Så måste vi fråga, hur vill den här boken bli läst? Alla böcker vill ju inte bli lästa på samma sätt. Det vill inte alla dikter heller. Och den frågan får vi ju ställa till oss själva, eftersom vi är de som förmedlar boken, i alla fall texten, till barnen. Den andra frågan kan vi fråga barnen direkt. Hur vill den här boken bli lekt? Och det kan ju vara på alla möjliga olika sätt. Och det kan man ju svara på. Även om man bara kan enstaka ord ännu så länge. I det här projektet där vi samarbetar med 31 kommuner i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län tillsammans med biblioteken. Och de förskolor, de småbarnsgrupper eller förskoleavdelningar med 1-, 2- och 3-åringar som har anmält sig. Och det är väldigt viktigt, därför att vi hade ett pilotprojekt där man inte anmälde sig, och då blir det svårare att genomföra än om man redan från början har bestämt att det här vill vi delta i, både avdelningspersonal och chefer. Och att man utser kontaktperson som är den som ansvarar för dokumentation och också den som går på dem. Två halva inspirationsdagar som ligger i projektet. Projektet handlar om närläsning. Och det handlar alltså om att arbeta med, fördjupa sig i, njuta av samma bok under flera månader. Då kan man ju tala om fördjupning. Nu är det ju så att alla böcker håller inte för det här. För de små barnen. Och vi har valt 3 bilderböcker. Och varje deltagande barn får en bok. Det vill säga den bok som arbetslaget har valt att arbeta med i förskolan. Och den boken får de ha hemma. Och de kan läsa den högt för sina föräldrar efter ett tag. Eftersom de är så bekanta med den. Har gått på djupet med den. Lekt så mycket i förhållande till den. Kanske jobbat med lera och så vidare. Så de kan läsa den för föräldrarna, och föräldrarna kan läsa den för dem. Det är en särskild vits att man har samma bok hemma och i förskolan. På de där konferenserna så har vi, försöker vi ge inspiration till hur man kan möta boken och talar om varför vi har valt just de här böckerna. Och försöker inspirera till att kontaktpersonerna försöker att utveckla en medveten didaktik som i ännu högre grad än vad de redan gör, att de kan använda sången, rytmen, bilderboken, berättelsen för att nå fram till barnen. Och viktiga variabler här är igenkänning, upprepning och överraskning. Och igår var jag på en konferens på Konstfack där Anna-Klara Tidholm, en av våra allra mesta och mest intressanta bilderbokskapare, pratade väldigt negativt om igenkänning. Hon tolkade igenkänning som att barnen bara fick se bilderböcker som såg likadana ut, handlade om samma sak, var skrivet ur samma perspektiv. När jag talar om igenkänning så menar jag inte det. Utan jag menar att när vi till exempel har valt Här dansar herr Gurka, så igenkänning i det sammanhanget beror på att gurkor, sådana man äter, kommer alla barn i kontakt med. Man känner igen det som det berättas om från sin vanliga vardagsverklighet på något sätt. Alltså den sortens igenkänning. Upprepning vet vi ju att barn tycker är en fantastisk kvalitet. Då kan de delta, då kan de vara med i berättelsen. Och överraskning, ja, det är ju märkligt att barn, till och med kan sådana här små barn, bli överraskade fastän de vet att de kommer att bli överraskade. Alltså det är samma överraskning dyker upp. Så det med upprepning och överraskning måste ha någonting gemensamt, tror jag. Kommunicera på något sätt. Den här boken som man väljer, det behöver ju, alltså i det här projektet så har vi tre böcker, men det finns ju andra böcker som man kan välja på. Det här är bara exempel. Men det är faktiskt så, jag håller på och sätter ihop en lista på sådana böcker som jag tror håller för att arbeta med i en småbarnsgrupp under flera månader. Och då är det väldigt mycket högt konstnärliga, intressanta böcker som faller bort. Därför det är en speciell dimension som behövs. Herr Gurka, ja, här handlar det ju naturligtvis om rimmen, orden, den alldeles speciella kvaliteten för små barn, att det är svårbegripligt eller obegripligt. Att det låter så bra. Att orden smakar så bra. Att man kan leka med dem. Att det inte är något krav på nyttighet och begriplighet. Att det finns stora lekvärden i de här sångerna. Och det är ju också så att rytmen är ju något av det allra mest ursprungliga. Och självklart är det så att det är ju inte säkert att man vill sitta still när man håller på med Helsings ramser. Och det är klart att de ska sjungas också. Och de flesta av de här ramserna och dikterna som finns i den här boken, jag tror nästan alla, är tonsatta av Knut Brodin. Och vi som har vuxit upp med Herr Gurka och de andra, vi är ju också präglade av Paul Ströyers bilder. När jag presenterar Herr dansar Herr Gurka för riktigt små barn, då brukar jag ha en riktig gurka med en socka, randig på Ströyers vis, och en hatt. Då blir det igenkänning när konstbilden kommer till. Och tvärtom. Den här dikten, sången Ticketack, ja, den tycker jag är ett bra exempel på att man måste tänka på: hur vill den här dikten bli läst? Ticke tack, ticke tack. Här kommer Peter Palsternack. Ticke tack, ticke tack. Dansande på tå och klack i sin gula frack. Tick. Och så kommer Selma Selleri. Duddeldi, duddeldi. Här kommer Selma Selleri. Duddeldi, duddeldi. I en kjol med broderi dansar hon förbi Duddi. Jag ska göra en kjol till Selma Selleri. Jag har en bra brodyr som jag tror kan bli fin där. Och Trimmeltram, ja, han är ju så blyg, Gabriel Gräslök, så han tittar ju fram från sidan liksom. Så han viskar ju: Trimmeltram, Trimmeltram, här tittar Gabriel Gräslök fram. Trimmeltram, Trimmeltram, mössan röd som tuppens kam, byxan grå av damm. Trimmeltram. Det här innebär att ni kan ju inte högläsa en bok i barngruppen. Och det gäller inte bara småbarn, utan det är ju helt ända upp genom hela grundskolan. Ni kan ju inte högläsa en bok som ni inte själva har läst. Därför då vet ni ju inte om ni vill högläsa den, för det första. För det andra så måste ni ha läst den högt. För annars vet ni ju inte hur den låter. och hur den vill låta. Ni måste ju pröva lite olika läten, så att säga. Alltså att öva känslighet för ljud, rytm, rim. Det handlar om sinnliga erfarenheter. Det handlar om inre bilder. Och det handlar om händelsekedjor. Den andra boken vi har valt är Kanel och kanin av Charlotte Rammel, som har gjort bilderna, och Ulf Stark som har gjort texterna. Och det är då poesi. Och jag vill bara visa er hur jag har konkretiserat genom att ha en kanelbulle på huvudet. Den tredje boken är Här dansar herr Gurka. Nej, jag började från andra hållet. Är Gummilisa hittar hem. Och som jag inte nu hinner lägga ut texten omkring. Men det är, de andra två är poesi. Och det här är en händelsekedja. Det är drama. Och det är otäckt. Det är farligt. Här kan de här små ankarna råka verkligt illa ut om det vill sig. Men jag vill sluta med att läsa en dikt som jag menar handlar om det som är väldigt viktigt idag när det gäller oss som arbetar med barn och barnen. Det är en dikt av Stig Sjödin. Se till att du får ett ord med i laget. Då kan du bevisa att samlade erfarenheter och samarbete är den viktigaste produktionsfaktorn. Människor som talar till varandra från samma ögonhöjd behöver inte förnedra varandra.
Kanelbullen är helt obetalbar, även om barn kanske säger att det är någonting annat.
Det händer.
Bara kort, Sanna, eftersom du själv nämnde det och det kommer politiker i eftermiddag. Vad skulle du vilja säga till dem?
Att de måste satsa på de allra yngsta barnen. Att man måste inse att språk och läsande och lärande inte är någonting som börjar i förskoleklassen, utan att det handlar om från det lilla barnet ligger i magen och kan lyssna till sånger, texter och folk som pratar med dem och med varandra.
Tack så mycket, Sanna.
Tack. Tack så mycket.